kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Korintierbrevet och vi har kommit till del 12. Är det så att du vill lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och så sänder vi det så här i närradion då på måndagar klockan 19. Den här inspelningen som gjordes nu för någon vecka sedan blev lite fel på, så det kanske fattas något av bibelförklaringen för mikrofonerna krånglade lite grann. Men jag får hoppas du har överseende med detta. Här är i alla fall då Håkan Sundliden.
Gott att se er här igen denna tisdag. Vi ska fortsätta i första Korintierbrevet. Kapitel 2 är vi på. Jag tror vi hade läst 10:e till och med 13:e versen. Det är det avsnittet som vi ska fortsätta med nu. Men vi ska börja med att be. Så tackar vi dig här att vi får komma inför ditt ansikte, att vi får vara samlade i ditt namn och räkna med att du är närvarande. Herre, det övergår vårt förstånd många gånger om att du skulle vara här. Att du skulle se till oss. Att du känner oss helt och fullt och att du vill välsigna oss med ditt verk i oss och ibland oss. Ändå så vill vi bekänna din närvaro. Vi tackar dig för att du är här. Och vi ber om ödmjuka och öppna hjärtan för det som vi ska gå igenom nu, det som vi ska läsa och det som vi ska försöka förstå. Vi ber att du verkar genom din heliga ande på ett sådant sätt så att det blir till välsignelse för oss. Att vi får lära känna dig allt bättre, att vi skickliggörs utav dig. Att ditt ord blir allt mer betydelsefullt för oss. Vägledande. Att det är du själv som visar oss riktningen som vi ska gå i. Herre, tack för att vi får tillhöra dig. Att vi får vara dina lärjungar. Amen. Jo, som sagt, första Korintierbrevet 2 från vers 10 och framåt. Som sagt, jag tror vi läste det förra gången. Vi får nog läsa om det nu, känner jag. Men här talar ju Paulus till oss, det vill säga, som det står i vers 6, till de fullkomliga. Det känns lite ovant att tänka om oss själva som de fullkomliga, eller hur? Det är därför att vi lägger in vår egen prestationsångest och vår egen moralism i det här med att vara fullkomlig. Och så säger vi ju tvärtom, titt som tätt. Ingen är ju fullkomlig, säger vi. Men fullkomlig i det här sammanhanget, till oss, det betyder ju de som har kommit in i det som är fullkomnat, alltså kommit in i Kristus. De som har kommit in i Kristus, de är återupprättade. De har gemenskap med Gud i Jesus Kristus. Och det är de som är de fullkomliga. Men det som är irriterande här i församlingen i Korint, det ska vi komma in på mera. För inte irriterande, direkt stötande, det är ju att de här fullkomliga människorna beter sig som om de vore spädbarn i Kristus, som om de vore kötsliga kristna, säger han i 3 kapitlet vers 1. Och dit ska vi komma så småningom. Men det är inte de vi ska identifiera oss med, utan det är de vi ska omvända oss ifrån. Vi ska identifiera oss med de fullkomliga. Och sen hade vi då under de här verserna 6 till och med 10, eller framförallt i vers 10 när jag tänker efter. Vers 10 så står det då att Gud har uppenbarat det här, att vi är fullkomliga och vilka vi är i Kristus. Det har han uppenbarat för oss genom sin ande. Sen hade vi ett rätt så långt pass, åtminstone en timme, där vi bara talade om vad det är att vara människa. Så detta med en andlig dimension, en själslig dimension, en kroppslig dimension. Men där var jag noga med att säga att vi ska uppfatta detta med ande, själ och kropp som en helhet. Ungefär som vi ska uppfatta Fadern, Sonen och Anden som en helhet. Och det är att hålla samman detta. För att vi kan skilja Gud åt i tanken så att vi har Sonen där och Anden där och Fadern där. Men egentligen så går inte det, därför att det sonen är, där är också fadern och anden. De är ju förenade. Och där fadern är, där är också sonen och anden. Och där anden är, där är också sonen och fadern. Det går inte att skilja åt. Vi har ju tre stycken trosbekännelser. Apostoliska trosbekännelsen, vi tror på Gud, fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Det är den vi använder här på högmässorna. Och så den nicenska trosbekännelsen, jag tror på en enda Gud och så vidare. Den använde man förr när det var särskilda högtidssöndagar. Den är lite längre och lite mer svårtillgänglig, får man väl säga. Man kunde gott tänka sig att man använde den också varje söndag. Alltså inte också, inte båda två, men den, har den lika väl som den apostoliska. Men sen så finns det en tredje trosbekännelse som heter den athanasianska. Så det är tre trosbekännelser som hör hemma i den kristna traditionen. Och den här tredje athanasianska, den ska vi vara glada för att vi inte använder i högmässan. För den är på en tre A4 sidor ungefär. Så den är mycket längre. Och där så står det just om det treenigheten, om en Gud. Att där fadern är, där är också sonen och anden. Och där fadern inte är, där är inte heller sonen och anden. Så väldigt krångligt och flera rader. Men det är viktigt att förstå Gud som en. Och på samma sätt är det med människan. Människan är en helhet. Ande, själ och kropp. Tre olika dimensioner. Och de här orden används emellanåt omväxlande. Själen, då kanske vi tänker på hjärtat. Men människans innersta väsen, hjärtat, det är egentligen anden. Så det är inte alldeles enkelt att särskilja det där. Och det ska det ju inte vara heller. För det hör ju ihop. Men det vi talade om och som är viktigt att ha med sig fortsättningsvis. Det är att människor som är vända från Gud och som går sin egen väg. Det är människor som visserligen har ande, som har en längtan efter det andliga. Men den är inte uppkopplad, för att uttrycka sig så, till Fadern, Sonen och den helige Ande. Däremot om Jesus blir våran Herre, då har Fadern, Sonen och den helige Ande tagit sin boning i oss och vi har fötts på nytt så att vår ande har blivit levande jord. Och det betyder i praktiken att vi har en inriktning, en livsinriktning där vi som Jesu Kristi lärjungar följer honom och att vi är intagna i gudomen. Vi är upptagna i gudomen, i Guds barnaskara, i Kristi kropp, i andens armé. Det finns ju många olika bilder för det. Vi är upptagna bland de fullkomliga, skulle vi kunna säga också. Eller det bästa ordet är de heliga, för helig betyder att vi är avskilda, upptagna i Gud. Och från den stunden så är ju vår relation till Herren inte bara annorlunda, utan vår ande eller vårt hjärta är plötsligt aktivt i förhållande till Gud. Jag ska visa på ett ställe i Ordspråksboken. Där står det så här, Ordspråksboken 20:27. Kanske inte något sån här märkvärdigt ställe, men det är ett bibelvers som ändå pekar på det som jag vill ha sagt och som är själva förståelsen av vad det är att vara människa i gemenskap med Gud. Den förståelse som ligger bakom det här första Korintherbrevets andra kapitel. Och här står det då i Folkbibelns översättning: anden i människan är en Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Så den helige ande eller människans ande, de är ju förenade med varandra. När vi har tagit emot Guds ande i vår ande så är de förenade som två olika vatten. De går inte särskilja. Och därför så stavas det ibland med stort A, ibland med litet A i Nya Testamentet. Ibland så åsyftas Guds ande i oss, ibland människans ande. Det kan man inte heller särskilja. Utan här är det helt enkelt anden, hjärtat, vårt innersta. Och vårt innersta fungerar då som en Herrens lykta i vårt inre. Som utforskar varje rum i vårt inre. Och de där tankegångarna kommer ju igen sen då i första Korintherbrevet 2. Nu går jag tillbaka dit. I vers 11 så står det ju, vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande. Där har du samma förståelse, samma tankegång uttryckt av Paulus i 1 Kor 2:6. Här står alltså i den 10:e versen att från början i 10:e versen, för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Genom sin helige ande. Den helige ande utforskar allt, också djupen i Gud. Vi, vers 12, vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Så det Paulus säger, att den här visdomen som är världslig, den räcker inte till, utan han kontrasterar ju då mot Guds visdom som inte är världslig, utan Guds visdom är den visdomen som uppenbaras i Jesu Kristi död och uppståndelse. Den visdomen har varit dold, men den trädde fram och blev synlig när Jesus Kristus trädde fram och blev synlig. Och där genom hans förkunnelse och undervisning så blev den här hemligheten avslöjad för oss människor. Och det är fortfarande så att människor som lyssnar till Jesus eller till evangeliets förkunnelse, de kan inte begripa det här med mindre än att man ber om denna Guds gåva. Med mindre än att man blir benådad med evangeliets kraft i sitt inre. Och det blir man när man vänder sig mot Gud och vill följa Herren Jesus Kristus och vara hans lärjunge. Då föds man på nytt, för att göra en lång historia kort. Så det är den helige andes uppgift, och det betyder att Paulus tydligen säger som så att, och det här gäller inte bara när vi blir kristna, utan det gäller också fortsättningsvis, att vi lär känna Gud genom ett möte med honom i den helige ande. Alltså, vi lär inte känna Gud i förstone. Eller kanske, jag kan till och med säga, för att vara tydlig om inte annat, vi lär inte känna Gud på ett intellektuellt sätt. Vi kan inte studera oss till Guds visdom. Utan vi lär känna Gud på ett andligt sätt. Ur vårt innersta. Vi får ett möte med Gud i den helige ande. Och där får vi aningar, där får vi förståelse. Där blir vi upplysta utav den helige ande. Så gick det ju till när du blev kristen. Om du bekänner Jesus som Herren, och om du verkligen tror att Jesu död på korset innebär att han har tagit din syndaskuld, då har det ju skett ett mirakel i ditt liv, för det finns ju ingen annan som tror. Utan här måste ju någonting ha hänt i ditt liv om du har en sån tro. Så jag ska komma in på det sedan när vi talar om hur vi hör och känner igen Guds röst. För då är det många kristna, inte minst i den äldre generationen, som säger, ja, men jag har aldrig hört Gud tala. Och jag brukar vända på och säga, det har du visst det, för annars kan du inte vara kristen. Varje människa som har tagit emot Jesus som Herre är ju i sig ett levande bevis. För på något annat sätt går det ju inte att bejaka det som Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus, än att man har förstått någonting av det. Att man har mött honom, att man har bejakat det. Då har det ju hänt något. Det finns ingen människa som gör en sån omvändelse med mindre än att man blir överbevisad i ande och kraft. Så vi har alla mött Gud i den heliga ande, och vi har alla hört Gud tala till oss. Så säg inte någon mer gång att du inte har hört Gud tala. Därför du har ju hört Gud säga till dig, du är mitt älskade barn. Det var jag som såg till att du blev till. Det är jag som är meningen i ditt liv. Det är jag som har försonat dig med mig själv genom Jesus Kristus. Det är jag som har burit din syndabörda och tagit din skuld ifrån dig. Det är mitt blod som renar dig ifrån ett dåligt samvete. Det är genom min heliga ande och mitt evangelium som du får styrka och kraft i vardagen. Det har vi ju alla hört. Det är ju det som är våran tro. Så det sista vi ska göra, det är alltså att förneka det vi själva varit med om. Såga av den gren som vi själva sitter på. Vi måste göra tvärtom. Vi måste bejaka detta. Att Gud har talat till mig. Gud har en mening med mitt liv. Gud har en väg för mig. Och det har han alltid, oavsett vad jag tycker och tänker eller känner. Därför min tro säger mig det. Min tro säger mig till och med att jag är upptagen i gemenskap bland de fullkomliga, bland de heliga. Det betyder ju inte att jag är fullkomlig i mänsklig, moralisk mening. Men i gudomlig mening, och det väger tyngre. Halleluja, det väger tyngre än vad människor tycker och tänker. Eller vad jag själv känner i vissa stunder. Så det här mötet med Gud i den helige ande, det var så vi blev kristna. Och det är så det kristna livet fortsätter. Det är detta som är min poäng nu. Va? Så som det var när du kom till tro, när du fick det här mötet. Det må vara dramatiskt eller som en växande övertygelse, det spelar mindre roll. Men så som det mötet du har varit med om tidigare, så ska det också fortsätta. Och så kan det fortsätta. Så kan det fortsätta åtminstone principiellt varje dag. Varje bönestund. Och det kommer vi att få se mera utav. Men titta, jag ska visa bara några bibelversar. 7-10. Vi håller med då till första Korintherbrevet. Nej, jag har två bibelställen i första Korintherbrevet. Det första begrep jag inte själv riktigt när en kommentar angav det. För där står det ju om de gifta. Först, det handlar ju om någonting helt annat. Men det står så här, de gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. Där har du ju samma fenomen, hur kan han säga så? Hur kan Paulus säga så att det är Herrens befallning? Hur kan han veta det? Därför att han har ett möte med Herren. Han får höra utav Herren. Att det finns bibelord som styrker det, det är så att säga sekundärt i sammanhanget. Det viktiga är att Herren har talat till honom i den här saken. Och det har ju skett i anden. Titta i 14 kapitlet. Där har vi samma fenomen, om jag får kalla det så. 14 kapitlet, vers 6. Antag mina bröder att jag kommer till er och talar tungomål. Vad hjälper det om jag inte meddelar er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning och så vidare? Vad hjälper det om jag predikar om jag inte meddelar er någon uppenbarelse? Ja, men vad är det för något? En uppenbarelse är ju ett möte med Gud i den heliga ande. Och det här mötet, den här erfarenheten, det här tilltalet kan jag alltså förmedla till andra. Jag kan dela med mig av Guds evangelium med de ord som anden lär mig. Vi ska se när vi kommer tillbaka till andra kapitel sedan. För det är just den ordalydelsen. Med de ord som anden lär mig. Alltså uppenbarelsen från hjärta till hjärta då, är avgörande för hur den kristna gemenskapen växer fram. Det går inte att ta emot, förvalta, behandla, besluta om Guds ord bara på ett intellektuellt sätt. Därför det behöver ske på hjärtats nivå. Så därför så behöver det kristna livet, alltså det kristna livet utspelar sig inte intellektuellt i första hand. Jag säger inte att vi är utan intellektet. Men jag säger att inte i första hand, utan i första hand så är det en hjärtats gemenskap med Gud. Och i första hand så borde våra program eller aktiviteter, eller vad jag ska kalla det, som vi har i våra församlingar, borde röra sig på hjärtats nivå och förmedla Kristi evangelium till oss, så vi uppbygger varandra, som Paulus kommer att tala mycket om i kapitlen som ligger framför oss. Särskilt i kapitel 10, 11, 12, 13, 14. Det är ju det som det kristna livet handlar om. Och i det tredje kapitlet som vi ska komma in på här, vet ni inte att ni är Guds tempel och så vidare. Där går han ju till rätta med korintherna just därför att de inte lever på det sättet. Och om han tar i som han gör mot korintierna, så undrar jag hur det hade låtit om han hade varit ibland oss. Men det är en annan historia. Andra Korintierbrevet, där står det också om de här uppenbarelserna i kapitel 12. Vers 1. Jag måste berömma mig om en till ingen nytta, och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. Jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. Och det är ju sådant som har utspelat sig. Alltså jag vet inte, ni kanske tänker som jag har tänkt tidigare också, att jag har uppenbarats från Herren, då får man en syn, då ser man liksom någon ängel eller Jesus här i bokstavlig mening stå här mitt ibland oss. Så behöver det inte alls ha varit. Alltså en uppenbarelse i anden, i hjärtat. En upplysning, en ögonblicks förståelse, en upplevelse av Guds närvaro med innehåll. Det är uppenbarelse. Paulus tog emot hela den undervisning som han själv förmedlar genom uppenbarelser ifrån Herren. Klart man kan säga att ja, men han hade ju gamla testamentet och skrifterna och han hade den undervisningen. Jo visst, men det vet ju vad det ledde honom. Det var ju det som gjorde att han förföljde de kristna. Men när han mötte Jesus från Damaskus, eller på vägen till Damaskus, då förändras någonting. Då gick det upp ett ljus i hans inre. Han blev förvandlad, han förstod. Det var en uppenbarelse. Det skedde på hjärtats nivå. Och det gjorde att han omvände sig och blev en Jesu Kristi lärjunge. Sen fick han ju ta emot den här typen av undervisning, av tilltal, av syner och uppenbarelser kontinuerligt. Han talar om det i Galaterbrevet när vi var där i första kapitlet, och till och med han säger att han inte hade varit i kontakt med apostlarna, utan han hade fått allting genom uppenbarelser från Herren. Nu kan det låta väldigt stort och väldigt dramatiskt, och det kan det ha varit också. Men saken är ju den att när vi kommer här i första Korintierbrevets andra kapitel, där det står att vi har fått en ande som är ifrån Gud i vers 12. För att vi ska veta vad vi har fått från Gud. Så är det precis samma sak. Det är så också vi tar emot det. Jag ska försöka och tala lite mer om det. För jag tror att det är så angeläget. Och jag tror tyvärr att vi har gjort det så stort och så märkvärdigt och så svårt. Så att vi tänker inte ens tanken att vi skulle umgås med Gud genom anden. Och det är ju förskräckligt om vi tänker på att det är just det vi ska göra. Det är ju precis det vi ska göra. Så det ska vi återkomma till. Titta i Romarbrevet 8. Jag har två bibelställen till här. Romarbrevet 8. Där skriver Paulus i den 15:e versen. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Alltså vi har lärt känna Gud som vår fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Så detta med att vi är Guds barn, det är inte någonting som du har kommit på själv eller någonting som du bara hört i en predikan, utan detta har du fått vittnesbörd av den helige ande om i din ande. Det är det enda sättet på vilket det kan gå till. Du kan mycket väl ha hört det i en predikan, du kan ha läst det i en bok, men på hjärtats nivå så måste det vara den helige ande som gör det här verkligt för dig. Alltså har den helige ande verkat i ditt liv. Titta också i Efesierbrevet. Det är också Paulus i Efesierbrevet efter Galaterbrevet, Efesierbrevet kapitel 1 vers 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader skall ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas. Er ande ska upplysas. Hjärta och ande är ju samma sak i Gamla testamentet. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Ja, man kan läsa vidare där. Jag tänker på tredje kapitlet också. I Efesierbrevet 3. Där står i vers 18. Ja, det börjar egentligen i vers 16 med att Paulus ber. Jag ber att han ska ge er kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Alltså i mötet med Gud på hjärtats nivå. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Lägg märke till orden. Rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är helt otroligt. Och lägg märke till också att det står här, precis som jag sa, rotade i kärleken och kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet, lära känna Kristi kärlek. Så det handlar inte om en intellektuell förståelse utav allting som står i skriften. Eller att på något annat sätt, liksom, det handlar om ett möte på hjärtats nivå där vi får lära känna Guds kärlek. Så Guds kärlek, Guds fullhet som uppfyller vårt inre. Det är Guds kärlek, Guds nåd, Guds barmhärtighet. Och när vi lär känna Guds nåd och barmhärtighet och kärlek, då börjar vi förstå något av vem han är. Och då börjar vi förstå något av hans vilja. Och det ena ger det andra. Men det ligger på den nivån. Så kan det bli uppfyllda av all Guds fullhet. Ja. Vi går tillbaka till andra Korintherbrevet. Kapitel 2, vers 10. Jag repeterar. För oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Det är ju ofattbart. Helt ofattbart. Jag vet ett ställe som vi brukar citera, eller jag brukar citera på begravningsgudstjänsterna. Det är det här med att nu så är vår kunskap ett styckverk, men då ska vi lära känna honom till fullo. Tänk på de orden. Så som han till fullo känner mig, så ska jag till fullo känna honom. Det spränger ju alla gränser. Men det är genom anden. Och det kan vi få del av redan här i tiden. Och när en människa får del av det redan här i tiden, så blir det ju oftast en dramatisk omvändelse av någonting sånt. Det är ju vi själva som är begränsningen. Vi har svårt för att ta emot ifrån Gud. Vi litar inte på Gud och så vidare. Va? Men i ögonblick så gör vi faktiskt det. Och vi kan också öva oss i vår gemenskap med Gud. Att lära känna Gud i anden. Vers 12. Börjar så här i folkbibelns översättning. Men vi har inte fått världens ande. Det där ordet men har jag faktiskt strukit. Jag tror det kan visserligen översättas så. Men det ska inte förstås som någon sorts motsatsförhållande. Utan tvärtom så ska ju den där versen förstås som fortsättningen på vers 11. Alltså står i slutet på vers 11. Ingen vet vad som är i Gud utom Guds ande. Man kan i och för sig kanske tänka sig att det där männet är kvar trots allt. Men vi har inte fått världens ande, utan poängen är men vi har fått en ande som är ifrån Gud. Ingen vet vad som är i Gud utom Guds ande. Vi har fått den ande som är från Gud. Och det är fortsättningen också, kan man säga, på det som står i vers 10. För oss har Gud uppenbart det genom sin ande. Vi har fått en ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Slutet på vers 12. Så man ser att Paulus, han blir här nästan övertydlig. Han vill att vi verkligen ska förstå att det är den helige ande som spelar nyckelrollen i vårt förhållande till Gud. Det är den helige ande som är hemligheten i vårt förhållande till Gud. Sen finns det en sak som jag tror att jag måste säga också, fast jag är lite obekväm med det. Och det är det att Paulus sannolikt kopplade samman anden och andens liv och kraft med omvändelsen. Alltså det finns en korrelation, det finns ett samspel mellan din och min omvändelse å ena sidan och andens verk eller mottagande å andra sidan. Vi brukar ju ibland slarvigt tyvärr, men vi brukar ju ofta säga att anden ges i dopet. Och så blir det liksom inte mera med det. Och vi korrelerar inte andens liv och kraft med omvändelsen. Vi talar om den dagliga omvändelsen, men vi är svaga på att öva oss i den dagliga omvändelsen och i mottagandet av anden och livet i anden. Titta i apostlagärningarna. Jag har ett antal bibelställen där som pekar i den här riktningen. Apostlagärningarna 2:38. Det är alltså avslutningen på pingstpredikan. De här som lyssnade till pingstpredikan, de får då ett styng i sitt hjärta och så frågar de i slutet på vers 37, vad ska vi göra? Och så säger Petrus, vers 38, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Här är ju flera saker som hänger ihop, va? Men omvändelsen är väl ändå huvudingrediensen, om jag säger så. Man skulle kunna tänka sig att de blev döpta utan att omvända sig. Och då tappar man ju bort hela det här perspektivet. Så omvändelsen hänger ihop med dopet. Tron och omvändelsen och tron och dopet hänger ihop. Då ska ni som gåva, så att ni får kraft att leva det nya livet och vandra som Kristi lärjungar, får den helige ande. Det är kopplat till omvändelsen. Titta också i 10:e kapitlet. Vers 47. Då har ju Simon Petrus predikat i Cornelius hus, alltså bland hedningarna. Och till allas förvåning så föll den helige ande också över hedningarna. Och så kommer det i vers 47. Då säger Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot den helige ande. Där är ju omvändelsen först och så har de tagit emot den helige ande och därför är det väl inget som hindrar att de blir döpta. Alltså det hänger ihop. Från att ha varit vända med ryggen mot Gud och varit på väg bort ifrån Gud, så omvänder man sig när man hör förkunnelsen, vänder sig mot Gud, det är en helig andes verk, man blir döpt, man sätter sin tro till honom och man får kraft genom den helige ande. Så det är den helige ande som har verkat och det är den helige ande som verkar också fortsättningsvis. Titta i 19:e kapitlet. Det här har vi gått igenom lite grann när vi kommenterade apostlagärningarna. Men delvis är det en repetition och delvis är det nytt. Det är nytt på så sätt att nu har vi ett annat sammanhang här i första Korintherbrevet. När vi talar om att umgås med Gud i den helige ande. I det 19:e kapitlet så kommer han på sin tredje missionsresa till Efesos. Och det är förresten därifrån som han nu skriver första Korintherbrevet också. Vad var det första som hände när han kom till Efesos? Och det läser vi i vers 2. Han träffar några lärjungar och han frågar dem, tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De svarade honom, nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Och så vidare. Också det måste man väl förstå som att Paulus är inte bara medveten om utan också mån om att efeserna som nu har börjat sätta sin tro till Jesus ska förstå att det är den helige ande som har nyckelrollen i det som sker i deras liv. Att de får lära känna den helige ande så att de faktiskt kan vara Jesu Kristi lärjungar fortsättningsvis. Det här är helt avgörande. Och vi firar ju pingstdagen nu på söndag och det återkommer ju regelbundet att vi predikar om den helige ande. Men jag undrar ibland om vi har det riktigt klart för oss att det är en avgörande betydelse. Och om det nu är en avgörande betydelse, borde vi då inte tillmäta det stor vikt också så att vi samtalar om hur livet i den helige ande fungerar. Hur vi hör ifrån Gud, hur vi är mottagliga för Guds, hur vi kan vara Guds redskap och Guds kanaler ledda av den helige ande. Paulus var mån om att det här skulle kunna fungera i de nykristnas liv. Jag går tillbaka nu till, jag hade några bibelställen till där, jag kan nämna dem för de som lyssnar på band eller antecknar. Andra Korinthierbrevet 11:4, Galaterbrevet 3:2 och Galaterbrevet 3:14 och Romarbrevet 8:15. De talar samma språk, de här verserna, om andens avgörande betydelse. Så går vi tillbaka då till första Korinthierbrevet kapitel 2 och så står det i vers 13. Det passar ju bra nu med anledning till det jag sa om när han kom till Efesos. Så säger han så här, detta, alltså den här upplysningen genom anden och livet i anden, förkunnar vi också, och evangeliet förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Så vi har alltså den helige ande i våra liv. Paulus talar om den helige ande i våra liv. Paulus predikar i den helige ande med ord som anden lär. Och vi tar emot i anden. Anden uppenbarar för oss. Det är genom anden vi lär känna Gud. Paulus säger att vi har anden. Han predikar med ord som anden lär honom. Vi tar emot det som anden uppenbarar för oss. Och vi lär känna Gud och växa i Gud i anden. Genom att lära känna Guds kärlek, Guds evangelium. Jag tycker det är ganska skönt det här med att han betonar den helige ande på så sätt också när det gäller förkunnelsen. För det betyder att det inte är förkunnaren, predikanten, som är det viktiga. Utan det är de orden som han får av anden. Eller de ord som du tar emot, det du hör genom anden. Förkunnaren och predikanten och bibelläraren kan inte liksom producera själv. Utan det är anden som ger orden. Och orden måste förmedlas med de ord som anden lär. I de här verserna här, från vers 10 och framåt, så använder Paulus ordet anden eller pneuma 12 gånger. 12 gånger upprepandet av anden. Ni kan räkna själva. Så det är ju bara för att lyfta fram hur viktigt det här är. Sen kommer vi då till avslutningen här från vers 14. Jag läser då vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Vers 14 börjar med: en oandlig människa tar inte emot. Det heter då på grekiska psychikos antropos. Alltså psykisk antropos. Och psychikos antropos, det skulle kunna översättas kanske ännu bättre med den naturliga människan. Alltså människan sådan hon är innan hon har blivit född på nytt. Och så förutom det Jesusordet där, så ska vi läsa i Romarbrevet 8. 8 vers 5, bara en enkel vers där. Där säger Paulus, vers 5: de som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Så svart och vitt målas det upp både av Jesus och av Paulus. Men jag tror att vi, när vi har gått igenom det här nu i så noga som vi har gjort i slutet på andra kapitlet, om hur anden uppenbarar saker och ting för oss, förstår de här annars ganska svåra bibelställena av Jesus och Paulus bättre. Nu kan ju de som lyssnar till det här uppleva det som ett hot och börja ifrågasätta sig själva. Men då har man ju gjort fel igen. Du ska inte uppleva det som ett hot. Du ska ju uppleva det som en uppmaning till att söka förverkliga det som du redan är delaktig i. Det måste ju vara en möjlighet. Inte ett hot. Det är ju otron som upplever det som ett hot. Tron måste ju uppleva det som en upplysning och som en inspiration att lyssna till Gud och att vara öppen för vad den heliga ande vill göra. Det måste ju vara trons hållning. Så om vi nu kastas mellan otro och tvivel, så låt oss tänka efter vem vi tillhör och vad det är som gäller för dem som tillhör Herren. Det står ju förresten här i första Korinthierbrevets andra kapitel, den sista versen. Jag har inte kommit dit ännu, men där står det ju: vi har Kristi sinne. Det är ju det som är tecknet på de fullkomliga. De har ju inte bara blivit födda på nytt, upptagna, utan de har ju blivit förvandlade inifrån. De står i relation till levande Gud. Och de får information från levande Gud. Och de växer i den kärleken som de har till Gud och som Gud har till dem. De har Kristi sinne. De lever i förtröstan och tillit och i tro. Och deras liv präglas utav tron. Vers 15, där står det att den andliga människan däremot bedömer allt. Den andliga människan här på grekiska, det heter ju då pneumatikos. Och pneuma är ju ett ord som vi är bekanta med nu. Det som har hänt med de människorna, det är ju att deras ande, för även de själsliga naturliga människorna är ande, men den står inte i relation till Gud, den är död i den meningen. Men de som har fötts på nytt och som har fått sin relation upprättad igen till Gud, de kallas då för pneumatikos, eller de fullkomliga, ingår i de fullkomliga skara. Och dit hör varje kristen som bekänner Jesus som sin herre. De människorna kan anakrino bedöma eller döma allt. Det där ordet anakrino, att döma eller bedöma, det finns också i fjärde kapitlet, om ni tittar där. Det betyder också bedöma i meningen urskilja. Förstå alltså vad som är av Gud och vad som inte är av Gud. Det finns i det fjärde kapitlet, vers 3, där finns det till och med två gånger. Paulus säger: mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol anakrino mig. Jag vill inte ens anakrino mig själv. För det handlar om för Paulus, det är inte vad andra tycker om honom. Det är inte ens vad han själv tycker om sig själv. Utan det är, han lever i urskiljning där med att det är frågan vad Gud säger till honom. Och tycker om honom. Och han vet att han är älskad utav Gud. Och han älskar Gud i Kristi efterföljd. Det är det som betyder någonting för Paulus. Så de andra gör sig inte besvär. Du har det i vers 4 också. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som anakrinnar mig. Du kommer vidare i, jag läser bara de här bibelställena, jag slår inte upp dem, men kapitel 9, vers 3, kapitel 10, vers 25 och vers 27 och kapitel 14, vers 24. Så är det med det. Vi går tillbaka då och försöker avsluta det här 16 kapitlet. Vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Det är ju faktiskt ett citat ifrån Jesaja 40. Det brukar de ju skriva ut med kursiv stil i folkbibeln. Jag vet inte varför de inte har gjort det här. Men om du tittar i notapparaten nedanför så ser du att det står Jesaja 40:13. Och då är det ett exakt citat ifrån den 13:e versen. Vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Och det här använder Paulus nu som ett skriftbevis. Du vet ju att det är så att när Paulus talar och undervisar så påstår han saker och ting som jag har gjort nu. Och sedan så bevisar han det med skriften och skriftbevis. Han säger härifrån Jesaja 40:13 att ingen kan undervisa Herren, men det är Herren som undervisar oss. Alltså de här i Korint och för all del många människor nu för tiden också försöker ju undervisa Gud. Försöker ha uppfattningar om Gud. Kommer med mänsklig filosofi och mänsklig visdom. Och det är ju det som Paulus underkänner helt och hållet. Han säger att det är precis tvärtom. Det är Gud som kommer till oss. Och som uppenbara för oss vilka vi är utan honom och vilka vi är med honom. Tillsammans med honom. Och vi har Kristi sinne. Sinne heter på grekiska nos. Och nos brukar ju koppla man egentligen till hjärnan. Man kopplar det till tankarna. Till övertygelserna. Så här är en intellektuell akt. Vi har Kristi sinne. Det betyder att vi har nu börjat inte bara följa Jesus utan vi börjar lära av honom. Om ni förblir i mina ord. Vi börjar lära av honom och tänka som han. Vi börjar förstå hans vilja och vi börjar bejaka Guds vilja. Vi känner som han. Vi ser med hans ögon. Jag säger inte att vi gör det fullkomligt. Jag säger att detta är den process som har börjat och som ska odlas i våra liv. Som vi ska bejaka i våra liv. Och det är dessutom så om man tänker på det grekiska filosofin här med nos och förståndet och sinnet. Att man inte bara tänker och får samma övertygelse som Kristus utan man handlar också därefter. För det hänger ihop. Dina gärningar, dina handlingar, ditt sätt att tala, allt det där är ju ett uttryck för dina tankar. Vi har Kristi sinne. Och när Paulus nu diskuterar med de här i Korint så hävdar ju de någonting annat. De säger att Apollos har ju sagt si och Apollos har sagt så och Kefas han sa på ett annat sätt. Så håller de ju på. Men Paulus har nu i det här kapitlet sagt att när det gäller visdom att han har fört dem i deras tankar mer och mer genom den heliga ande till Kristus. Så nu är det inte tal om, och jag förmodar att ingen av er under den här timmen heller har tänkt på att ja, men jag är ju missionsförbundare eller jag är ju pingstvän och jag håller mig till Apollos och jag håller mig till, för vi blir upptagna med Kristus. Och det är Paulus retorik, det är hans pedagogik. Han leder oss till gemenskap med Gud i den heliga ande. utgångspunkten är hela tiden att vi är Kristi lärjungar. För det är bara de som är Kristi lärjungar som förstår det jag talar om nu. Och jag tror jag vågar säga det. Att om vi skulle ha människor som inte tror på det som jag har talat om den här timmen, så skulle de tycka att jag pratar rena rappakaljan den här timmen. Det är totalt obegripligt. Det är en dårskap. Man kanske kan bli åtalad för sånt så småningom. Jag vet inte. Men ni förstår ju vad jag menar. Därför vi har Kristi sinne. Och vi är upptagna bland de fullkomliga. Och då finns inte det bekymret längre. Bekymret blir ju ifall ni skulle börja bete på det sättet som de gjorde i Korint. Ja, men vi håller oss till honom och vi tycker si och vi tycker så. Då har vi så att säga degraderat oss själva på något sätt. Då är vi inte kvar där uppe i gemenskapen med Kristus. Där vi borde vara. Så det är viktigt för oss att bejaka det som Gud säger genom sitt ord. Då ska vi försöka sammanfatta det här, tror jag. Det är rätt intressant att han citerar för övrigt Jesaja 40, vers 13. Därför att hela kapitel 40, Jesaja 40, vi behöver inte slå upp det nu, men hela Jesaja 40, det är ett långt kapitel, handlar om Guds folk. Alltså om det judiska folket som Guds folk, som det utvalda folket och deras framtid. Så när Paulus nu knyter an till det kapitlet, då säger han indirekt att hela det här kapitlet som handlar om Guds folk, det handlar egentligen om er. För det är ni som är de utvalda. Det är ni som är Guds folk. Och ni är det genom tron på Jesus Kristus. Genom att ni har tagit emot Guds visdom. Det som Gud har gjort genom Jesus Kristus och genom hans död och hans uppståndelse. Nu har vi 5 minuter kvar och då har jag skrivit upp så här en sammanfattning utav det, utav kapitel 1 och 2 när det gäller Guds visdom. Och det lyder så här. 1. Guds visdom tillhör inte denna tidsålder. Så Paulus har undervisat här, om det har i 8 punkter. Han säger för det första, Guds visdom tillhör inte denna tidsålder. Jag säger versarna också, men jag hinner inte läsa dem, ännu mindre slå upp det som står i Jakob här. Men första Korintherbrevet kapitel 2, vers 6 och Jakobs brev kapitel 3, vers 15. Guds visdom tillhör inte denna tidsålder. Det andra, Guds visdom har hållits dold ifrån begynnelsen. Så står det i andra kapitlet vers 7. Men även i första Petrus 1:20 och Romarbrevet 16:25. För det tredje, Guds visdom ger oss del i hans härlighet. Den du, det är också vers 7. Första Kor 2:7. För det fjärde, Guds visdom begriper de mäktiga inte sig på. Det är vers 8. För det femte, Guds visdom är förutsagd i skrifterna. Står i vers 9, första Kor 2:9. Där skulle man ju kunna lägga till hela det här Jesaja 40, som han ju själv antyder här, om att vi är Kristi sinne, det är ju Jesaja 40. Förutsagd i skrifterna. Punkt 6. Guds visdom ges till dem som älskar honom. Kärleksgemenskapen med Gud. Också vers 9, första Kor 2:9. Och punkt 7. Guds visdom uppenbaras för oss genom anden. Vers 10. Och vers, eller åttonde punkten, Guds visdom förkunnas med ord som anden lär, vers 13. Alltså Guds visdom tillhör inte denna tidsålder, har hållits dold från begynnelsen, ger oss del i hans härlighet, begriper de mäktiga inte sig på, är förutsagd i skrifterna, ges till dem som älskar honom, uppenbaras genom anden, och förkunnas med ord som anden lär. Och då har vi gjort kapitel 2 ut. När vi kommer sen till det tredje kapitlet, då blir det lite mera praktisk tillämpning av just det här, nämligen hur det här byggs upp. Ja, det börjar ju tyvärr med hur det här förstörs, hur det rivs ner. Men hur Gud bygger upp det heligas gemenskap, bygger upp Kristi kropp eller Guds tempel. Men det får vi ta. Nej, det får vi inte ta nästa gång, för jag hade tänkt lägga in ett avsnitt nästa gång som handlar om hur vi kan höra Gud tala i vårt inre. Jag tror att det kunde vara bra att fördjupa sig i det på ett mer allmänt sätt innan vi går vidare. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi ber att du låter ditt ord myllas ner djupt i våra hjärtan och att vi likt Maria får begrunda det i våra hjärtan och att det ska bära sådan frukt som du vill. Att det ska ge oss den växtkraft som vi behöver, inte bara individuellt här utan som gemenskap, som ditt folk i Värnamo, som din kropp här i Värnamo. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi ber att du ska bevara oss i ditt ord så att vi förblir dina lärjungar och lär känna dig och befrias till att följa dig. Amen.